Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Jag bara, någon skjuter. Så här. Han vände sig och bara, nej, det är bara fyrverkeri. Jag bara, nej, någon skjuter. Och jag räknade 5 skott. Och sen var det tyst.
Under åren 2009 och 2010 skakas Malmö av flera skjutningar. Den ensamma gärningsmannen skjuter under kvälls- och nattetid, och han riktar sitt vapen mot personer som han uppfattar har ett utländskt utseende.
Han ville sända ett budskap till svarta muslimer och romer att ni är inte säkra och trygga någonstans. Vilken plats som helst, vilken tid som helst kan bli den plats och den tid då du dör.
Händelserna sprider skräck och oro i staden, men det tar lång tid innan polisen misstänker att dåden har rasistiska motiv. Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån säsong 2. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv. Och där vi hör personer som genom sina jobb kommit i kontakt med brotten och med de som drabbades.
Peter Mangs menade ju att de han sköt kallade han för det värdelösa livet. Ett sånt liv som kan dödas utan att omvärlden reagerar. Utan att polisen ser särskilt allvarligt på saken. Utan att massmedia bryr sig. Vart kille dum, aha. Tanken är att man ska sända budskapet att du är värdelös. Du har inte här att göra.
Den här episoden, serieskytten Peter Mangs. James kom till Malmö när han var 24 år gammal. Under en längre tid hade han chattat och pratat i telefon med en dansk tjej. Hon hade varit med honom under några månader och nu skulle han lämna sitt hemland för att bo hos henne.
Jag flyttade hit i 2009, augusti. Flyttade från Jamaica. Jag hade träffat då, hon är nu mitt ex, men det blev så liksom att jag får flytta hit för att ett förhållande på distans, alltså så långt avstånd, hade inte gått över längre tid liksom. Ja, så jag hamnade i Sverige helt enkelt. Ja, jag hade ju inget problem med just att jag flyttade hit och det var ett nytt land, försöker etablera mig och visste vad jag skulle göra, skulle lära mig ett nytt språk och försöka liksom bygga min egen kompiskrets och alla de där grejerna som är kopplade till då att börja om från noll helt enkelt i ett nytt land. Så där var mitt huvud helt enkelt. Att allting kommer att gå bra förr eller senare. Det är ingenting som kommer att hända liksom från den ena dagen till den nästa.
På Jamaica hade James jobbat som brandman. Ett yrke som gjort att han kommit nära både våld och vapen.
Jag jobbade på Karibiens största brandstation. Och den brandstationen är mitt i gettot. Så att man har ju olika gäng i närheten. Så det var mycket våld i närheten. Vi som brandmän var... Väl, vi levde ju ett skyddat liv liksom, för att inte ens polisen eller militären får respekten vi får som brandmän. Så att vi var ju väldigt skyddade även av kriminella. Och man hör ju liksom hela tiden skottlossning och så vidare. Sen har jag en brorsa som han var polis och en annan som var i militären. Så lite kunskap om vapen hade man. Men man leva ju ändå i en liten bubbla kan man säga. Skyddat från mycket. Om inte du är kriminell. För mig var det liksom ändå den här lilla tanken om att men, människor är goda ändå liksom.
James var 24 år när kärleken tog honom till Malmö och han slogs direkt av olikheterna länderna emellan.
Men man vet hur man ska röra sig på Jamaica helt enkelt. Till exempel då, om du ska ut och klubba någon kväll, då är det liksom hela kompisgänget som går klubba tillsammans. Så du är nästan aldrig ensam. Så då kan det hända vad som helt enkelt. Och så när jag kom hit, jag glömmer aldrig liksom min reaktion till att allra första gången jag gick och klubbade här så skulle jag hem och då var jag själv. Och det var 3 på natten och jag kunde gå utan att titta över mina axlar. Det var en sån jävla skön känsla. För jag märker det är ju alltid folk. Så jag bara, jaha, okej. Man blir nästan lite rädd för att det inte fanns folk, konstigt nog. Men det var ändå en känsla av att men, jag är trygg.
James känner sig säker i sin nya stad. Men det han inte vet är att en ensam gärningsman bedriver ett raskrig på Malmös gator under kvällar och nätter. Peter Mangs, som ännu inte är känd av polisen, har redan 2003 begått sina första mord. Mattias Gardell är författare till boken Raskrigaren som bland annat bygger på flera djupintervjuer med Peter Mangs. När den här intervjun sker sitter Mattias på sin altan i Colombia.
Det första kända mordet begår han på sommaren 2003 då han skjuter en pensionerad före detta tulltjänsteman från född och uppväxt i Teheran. Peter har börjat drömma om att försöka, som han själv säger, finna nycklarna till raskrigets startmotor. Han vill inleda ett terrorkrig som ska sända ett budskap till de svarta, till de muslimer, till de romer som befinner sig i Malmö. Att det här är inte deras stad. Den här staden ägs och kontrolleras av personer som är vita, sådana som Peter Mangs. Han menar att Sverige kan inte ta emot fler invandrare. Livbåten är full, säger han.
Mördaren drivs av att utrota allt förutom den ariska rasen. Under flera års tid har han tränat på att skjuta och skaffat sig kunskap och inspiration från andra seriemördare.
Och han börjar också studera väldigt mycket vit maktlitteratur. Han börjar fundera över taktik. Han går igenom olika vita grillagrupper och rasistiska seriemördares modus operandi. Och fastna för en person som heter Joseph Paul Franklin.
Seriemördaren Joseph Paul Franklin härjade under några år i slutet av 70-talet och början av 80-talet i USA. Han mördade 22 personer innan han till slut stoppades av polisen. Det är Franklin som blir Mangs främsta inspirationskälla. Peter Mangs begår sina första 2 mord under 2003. Därefter blir det tyst fram till 2006 då han försöker mörda igen. Åren mellan de första skotten 2003 och nästkommande kända skjutningar som sker 2006 ligger Mangs lågt. Han skriver på sitt eget politiska manifest, den germanska filosofin. Han tränar kampsport och övar på att kontrollera sina känslor och handlingar även under adrenalinpåslag. Han läser på om olika taktiker som kan användas för att utrota den han anser vara fienden och han filar på sina hemmagjorda ljuddämpare och sin skjutteknik med sina olika vapen. 2006 begår han alltså sitt nästa mordförsök. Han skjuter en ung kille som är på väg till sin fotbollsträning. 5 skott som skadar pojken som överlever med skador för livet. 2009 påbörjar Peter Mangs en ny serie skjutningar. Han vet nu hur han ska bedriva sitt raskrig. Och han ska göra det ensam, precis som Franklin.
Han var ju bara en person och han tittade på de här organisationerna som fanns runt om sig och såg att de var ganska små, de var dysfunktionella. Han förstod att de var övervakade av polisen, av massmedia, av organisationer som Expo. Han insåg att härifrån kan ju inget våld utgå. De skulle åka fast direkt. Så att han anammade istället det som i USA kallas leaderless resistance, det ledarlösa motståndets taktik, som är den väg som han väljer att följa.
Genom att operera ensam och alltså inte gå med i en större rasistisk organisation och genom att skjuta mot offer som man inte har någon som helst relation till, med vapen som man byter ut mellan morden, genom att maskera sig och fly från brottsplatsen, ofta på cykel, lyckas Franklin komma undan polisen i flera år. Och det är den här metoden som Peter Mangs kopierar.
Han dödar enbart personer som han inte har samtalat med, som han inte vet vilka det är. Han har två huvudsakliga vägar. Det ena utgår via namn, det andra via utseende. Så när det är via namn så åker han runt i stadsdelar i segregerade Malmö stad, där det bor många personer med så kallad utomeuropeisk migrantbakgrund. Och så tittar han i portarna och letar efter hyresgäster med som han uppfattade icke-svenska namn. Och han, när han gör sitt första mord, så har han hittat ett våningsplan där de flesta hyresgästerna har icke-svenska namn. Så han gömmer sig bakom dörren upp till brandtrappan och väntar bara på att någon ska öppna dörren. Vem som helst, det spelar ingen roll vem det är, säger han. Det viktiga är att de dör.
Genom att skjuta mot personer som han anser har utomeuropeisk bakgrund vill Peter Mangs skapa ett hat som sprider sig i samhället. Han vill vända de han tycker vara etniskt svenska personer mot icke-svenskar, och han förstår att genom att rikta sitt vapen mot minoriteter så kommer han ha hjälp av både media och polisen. De kommer att tro att brottsligheten kommer från den här gruppen. Det är en väl genomtänkt strategi som Mangs har.
Han förstår ju att om jag skjuter en svart, om jag skjuter en muslim, om jag skjuter en rom, så kommer media omedelbart börja spekulera i den slags våld och kriminalitet som man fäster vid invandrare. Och säger att det här är ett invandrarbrott. Polisen, eftersom det är en ganska segregerad värld, så kommer man börja intervjua och förhöra andra svarta, andra muslimer, andra romer som bor på kanske samma orter. Och sådär, så att man börjar stigmatisera den kategori som offret tillhörde.
Under 2009 och första halvåret av 2010 skjuter Peter Mangs mot personer vid 9 tillfällen. Och så ytterligare en gång mot en ung svensk kvinna i en bil i Rosengård, där hon sitter tillsammans med en vän som har permission från fängelset. I media kan man läsa att polisen försöker gå till botten med om något i ungdomarnas förflutna kan ha orsakat attacken, eller om det fanns någon hotbild. Under året blir det fler artiklar på samma tema. Personer som beskjuts och polisen söker efter motiv i deras närmaste bekantskapskrets. Ingenting tyder på att polisen kopplar samman brotten och letar efter en ensam man med rasistiska motiv. James har fullt upp med att etablera sig i det svenska samhället vid den tiden, 2010. Han lär sig svenska på SFI och han försöker bygga upp en vänskapskrets. Vad som händer om nätterna i Malmö vet han inget om. Han tar inte del av svenska nyheter. Däremot grusas hans bild av Sverige och svenskarna allt mer.
Jag blev väldigt medveten om min hudfärg i det här landet. Jag kan dela upp folk i två grupper. Det var de som var villiga. Vi kan ta som min SFI-lärare. Hon ville så gärna. Så hon tillhör den här gruppen då, som är välkommande, som är tillmötesgående, som försöker liksom underlätta. Och sen kan jag ta den andra gruppen då, som behandlar en som om att antingen så finns du inte, eller så helst vill jag inte ha med det att göra. Alltså, folk säger inte det. Det uttrycks inte rakt. Men man ser ju hur folk... Den lilla blicken eller du vet, bara lite vända bort så här från, okej, men du känner ju inte mig. Så det var en helt ny känsla för mig.
James känner inte bara blickarna. Han upptäcker också att om han till exempel står stilla en längre stund tillsammans med andra män med samma hudfärg, så kommer det fram personer och frågar om de säljer droger. Det här gör att James så småningom börjar undvika liknande situationer.
För att jag bestämde mig för att hålla mig långt, långt borta från kriminella. Särskilt när man fick förstå hur folk såg på en.
James njuter av sin första sommar i Sverige. Men så en kväll den 19 juni 2010 förändras allt. James sitter på ett café med två vänner under kvällen. Han kallar dem DJ-killen och han från Gambia. De dricker öl och snackar skit. Vid ett tiden bestämmer han sig för att gå hem för att sova.
För när jag skulle sticka hem så sa han, men du, vår afrikansk förening har ju en fest i en lokal. Och han bara, du är välkommen om du vill. Jag bara, nej, jag vet inte. Han bara, men kom igen. Och till slut är bara, okej, fine. Det är en förening och de har sån kulturnatt och de ska ha musik och mat och sånt. Det kan vara bra liksom att träffa nya folk, tänkte jag. Så bara, fine.
James blir övertalad att åka med. Trots att han inte har några pengar. De tre killarna hoppar in i en taxi som åker mot lokalen där festen är. Klubben Aquakul. När James hoppar ur taxin, sist av de tre, har vännerna redan börjat gå mot lokalen på andra sidan gatan.
Men när jag kom ut från bilen så insåg jag att jag var kissnödig. Jag var fan. Så var det busken precis bakom mig, jag tänkte. Ja, jag ska pissa i busken. gud. Jag var mitt på natten, ingen ser mig. Liksom, snabbt in i busken och kissade.
Under intervjun sitter han med papper och penna framför sig och ritar upp brottsplatsen.
Och när de var ungefär här så kallade han killen på mig. Han DJ-killen då. Han bara, ja men kom, det finns ju toa inne på lokalen liksom. Kom, fan ska du gå och pissa i busken för? Och i den stunden så bara, ja fan, jag kan hålla mig tills jag kommer in liksom. Bara man inte behöver stå och köa eller någonting så ska det gå ju bra. Så jag vände mig istället för att gå in i busken. Och börja gå mot dem. Jag vet inte hur det hade slutat om jag hade liksom gått in dit.
Senare ska polisens undersökning visa att just i de här buskarna ligger Peter Mangs gömd med sitt vapen.
Och det var då jag hörde skotten. Och omedelbart kastade jag mig på marken. Och det är också en grej man lär sig när man växer upp. Och jag märker till exempel vad det gäller de här grejerna. Det första du gör är att du lägger dig på marken om någon skjuter. Och skrek som fan åt de andra två som fortsatte gå. Någon skjuter. Nej, det är bara fyrverkeri.
James, som hunnit halvvägs, ligger mitt i vägen. Han ser ryggen på sina vänner och folk som står i kö utanför Aquakul.
Ingen reagerade överhuvudtaget. Och jag minns att jag tänkte, alltså de här människorna är dum i huvudet. Och jag räknade 5 skott. Och sen var det tyst. Och jag la där en bra minut eller två innan jag reste på mig.
James är skakad när han kommer fram till de andra vid entrén. Ingen av dem har förstått att det är någon som skjutit mot James och hans vänner.
Jag vet inte om de tror om hon trodde att jag var galen eller vad det nu kan vara. Men de började skratta åt mig. Varför kastade du det där på marken? Liksom. Jag bara, någon skjuter. Och de bara, nej, nej.
De går in i lokalen och först då, väl inne, förstår de andra att James har rätt. En av killarna har blivit träffad.
Precis vid hans ficka så var ett hål. Och det var inte stort. Men han bara, men allting i min ficka är sönder. Vad fan hänt? Hans mobil var sönderskjuten. Hans plånbok som var i metall var sönderskjuten. Och han hade inte liksom a scratch. Och jag bara, sån tur han har, jag begriper inte det. Och det var då de tog mig på allvar. Och då var det fullständigt panik i lokalen.
Ryktet om att James kompis blivit träffad sprider sig som en löpeld inne på lokalen. Människor får panik och springer mot utgången.
Så inom 30 sekunder var det alla som konstigt nog försökte ta sig ur lokalen liksom. Och vi stod ju kvar. Så jag bara, okej, om ni ska springa dit, fine. Jag vet vart jag inte ska. Under liksom upploppet då, där jag blev kissnödig igen. Jag bara, åh just det, jag skulle kissa. Och då gick jag in och kissade liksom. Och sen bara stod där och bara, ja, jag var nollad. Jag förlorade någonting den natten som jag tror jag kommer aldrig få tillbaka.
Även om polisen inte gripit någon gärningsmannen börjar folk som blivit utsatta för brotten förstå att skytten kan ha rasistiska motiv. För det finns ett tydligt mönster. Mangs skjuter mot personer med mörkt hår och mörka ögonbryn. Flera av offren har också mörk hy. Det finns en rädsla i Malmö. För Peter Mangs har nu hunnit rikta sitt vapen mot 10 offer. 3 av dem har avlidit. Men ingen har gripits för dåden och Peter Mangs är ännu inte ett känt namn av polisen. Strax efter skotten vid Aquakul nås James av ryktena.
Det var inte förrän några dagar senare det började landa hos mig. Och det var när polisen skulle då komma och göra sin utredning. För jag minns när de först kom till platsen. Så någon ringde polisen direkt när de fick höra liksom att men det var skottlossning. Så de ringde ju polisen och polisen var där liksom hur fort som helst. Vi stod ju där tills klockan 6 på morgonen eller vad då. Ingen fick lämna platsen. Och så tog de liksom mitt nummer, min adress och ja, vi kommer att söka upp dig, sa de. Okej, ja. Och så till sist fick man gå hem. Och även då tror jag att jag var fortfarande i chock. Och det var några dagar efter det så fick jag höra att det är någon som går på fri fot i Malmö och skjuter folk. Och verkar rikta sig in på invandrare. För i mitt huvud kunde inte jag begripa varför någon försökte skjuta oss.
Jakten på mördaren drar som ett godståg genom Malmö. Ryktena om en ny laserman, alltså den kända mördaren John Ausonius, som dömdes till livstidsfängelse för mord och mordförsök på flera personer 1995, sprider sig. Och snart är det James tur att få påhälsning av polisen för förhör.
Men när detta börjar liksom komma fram så var det inte förrän polisen hade varit hos mig första gången att jag börjar förstå hur jag betraktas i det här samhället. Även av myndigheter. För de kom hem till mig. Och min partner då var hemma den dagen. Och hon fick inte vara kvar i lägenheten. De bad henne gå. För de skulle prata med mig. Det tyckte jag var respektlöst liksom. Hon är min partner. Det är vårt hem. Men ja, hon gick. Och så började hon ställa frågor. För att jag hade sagt till dem. Den här personen sköt med en 9mm pistol. Och jag tänkte inte på liksom att det skulle tolkas på något sätt. Eller man skulle titta på mig misstänksamt. Det är någonting man lär sig på Jamaica. Jag var sen då van vid, för det var i den miljön jag jobbade. Och det är ganska avgörande också. I den miljön att kunna känna igen vad det är för vapen. För då vet du hur långt ifrån skottlösningen du kan vara. För om man skulle, låt säga en 38. Det är en längre paus mellan skotten. Men med en 9 mm så papp, papp, papp. En 38 papp, papp. Alla de här sakerna, det är oerhört viktigt för din överlevnad på Jamaica. Så det var utifrån den där survival instinct liksom. Jag räknade skotten, jag visste vad det var för vapen. Och det sa jag till polisen.
James, som alltså har ett förflutet som brandman i Jamaikas huvudstad Kingston, har varit med om skottlossningar förr. Han har lärt sig hur olika vapen låter, hur långt det går mellan skotten och hur många kulor ett vapen har. Därför är det inte så konstigt att James kan berätta för polisen vilket vapen skytten använt. Men hans kunskap gör polisen misstänksam.
Det var nästan som om att de försöker säga att jag ljuger. För de var, känner du någon kriminell? Jag bara, jag är inte ens bort här tillräckligt länge för att kunna ha vänner. Hur ska jag liksom ha skapat sådana djupa relationer att jag kan röra mig bland kriminella? Så jag var lite förvånad att de frågade liksom, är jag inblandad i något? Och jag bara, nej, jag inte. Men de tryckte ju på det här. Att jag måste känna någon. Jag måste ha varit inblandad i någonting. Folk skjuter inte mot mig bara sådär. Och hur kunde du liksom ha räknat skotten? Visste vilken sorts vapen? All den här. Men det var inte trevligt, kan jag säga dig. Första besöket hem till mig. För de, när de gick därifrån så kändes det som om att jag hade gjort något fel. Så sa de, ja men vi ska komma igen någon gång. Vi vill prata med dig igen. Jag bara, okej. Så kom de tillbaka. Samma behandling igen av min partner. Hon får gå, hon får inte vara här. Och det var ganska nedlåtande. Alltså nu när jag tänker tillbaka på det. Det var ganska nedlåtande. Och nästan förutsatt. Att jag döljer något.
Polisen kommer hem till James för att förhöra honom flera gånger. Han upplever att de testar honom. Ber honom berätta samma sak om och om igen. James känner sig illa till mods under förhören.
Och de ställer ju samma fråga. Jag märkte också. För de hade tagit anteckningar från första intervjun. Så hade de kommit tillbaka med den. Och försöka på något sätt få mig till att säga någonting som inte stämmer överens med det jag sa innan. Vilket jag tyckte var märkligt liksom, med tanke på att jag är offret.
Samtidigt som förhören gör att James känner sig både utsatt och skyldig, tampas han med mardrömmar. Och han kan fortfarande, än idag, 11 år senare, känna en del av oron i kroppen.
Jag var så paranoid att jag gick inte ut i månader efter det hände. På Jamaica, du har ett filter för folk. Du tittar på dem. Och de hamnar i en av två lådor. Kriminell, icke-kriminell, kriminell, icke-kriminell. Och när du väl kommer till vissa ställen, särskilt på ställen där du aldrig varit för, så måste du liksom titta, hur ska jag sätta mig strategiskt om ifall att. Så var det där. Och sen kommer jag hit och bara, men ingenting händer här. Tills den natten. Och då kom tillbaka all de där grejerna. Bam. Alltså än idag så gör jag det. Jag sitter inte med min rygg mot en öppen dörr. Och även nu när jag sitter här. Jag tänker bara att det är ett fönster bakom mig. Så det är en hel del analyser som går in i var jag sätter mig. Och hur mycket jag kan se. Så den trygghetskänslan jag hade försvann. Och det var ju så pass att jag var rädd för att sova. Jag ville inte blunda. I månader, i ett halvår till och med. Jag kraschade varje natt. Jag var uppe tills jag bara slocknade. Och varje gång jag somnade så hade jag mardrömmar. Och mina mardrömmar hade en enda tema då. Att någon dödade mig.
Förhören fortsätter och snart blir James kallad till polishuset. Och nu känner han att samhället sviker honom igen.
Och vid detta läge då hade de kommit på att Mangs var den som låg bakom detta. Och vad han hade då för anledning. Men jag tror fan att det var samma behandling när jag kom till polishuset. Och jag tänkte, men ni vet vad det här går ut på. Ni vet att han var där. Ni kan koppla ju honom till det. Varför behandlar ni mig som om att jag har någonting fortfarande att dölja? Inte bara det. Jag var mycket nära döden. Alltså hade jag gått in i busken, jag kanske hade inte suttit här. För jag hade säkert stött på honom. Och vem fan vet hur det hade slutat liksom. Jag fick bara inte inse liksom att även när du är offer i det här landet, så länge du ser ut som jag gör, så är det fortfarande något. Du får inte samma uppmärksamhet. Du får inte samma omtänksamhet av myndigheterna. Du får inte samma bemötande som ett offer borde få.
Den 6 november 2010 grips Peter Mangs. Senare kommer han att dömas för 3 mord och 15 mordförsök. Men gällande brottet som James och hans vänner blev utsatta för blev Mangs först dömd för grov misshandel. Något som var helt obegripligt för James.
När domen kom så var det inte mordförsök mot mig och de andra 2 killarna. Och jag visste inte om domen. För en journalist ringde mig. Jag var på jobbet. Jag minns detta alltså, som det var igår. Någon ringde mig och bara, du, nu har domen mot Peter Mangs kommit. Vad har du att säga? Kan jag komma förbi dig och prata lite? Och så frågade hon mig, men hur känns det att han då fälls för grov misshandel mot dig? Och jag rasade. Jag blev skitlack. För jag bara, hur kan du överhuvudtaget påstå att någon som tar skjutvapen och skjuter mot någon har inte avsikt att döda? Jag kunde inte begripa det. Även om han hade träffat mig i låret, liksom, det kan leda till att jag dör. Och då kontaktade jag min advokat. Han bara, detta överklagas. Men till slut så blev det mordförsök efter överklagandet. Men för min del så kan de gräva ett hål och stoppa ner honom dit och sen bygga fängelse på hans huvud. Han får inte se dagens ljus igen, det tycker inte jag.
Och Mattias Gardell, som forskar om rasistiska brott, är förvånad över att motivet, det vill säga terrorbrott, som han tycker är så tydligt, lämnades utanför rättegången.
Det är för mig helt häpnadsväckande att Peter Mangs inte prövades för terroristbrott. Han prövades inte ens för att ha ett brott. Det ser verkligen så bisarrt så det finns inte. Man lyfter bort hans egna politiska texter ur rättegången. Man tar bort motivbilden.
Mattias Gardell pekar på en dold rasism i samhället som många inte är medvetna om.
De här brotten är en produkt av en rasistisk samtid, samtidigt som de bidrar till att förstärka rasismen i vår samtid. När jag säger det så betyder ju inte det att vår samtid enbart är rasistisk, men det betyder att rasismen genomsyrar vårt samhälle på ett sådant sätt att det får direkta konsekvenser för olika slags människors levnadsvillkor. Det är allt från överdödligheten i covid på Järvafältet till svårigheter för svarta att få ett arbete som motsvarar deras meriter i konkurrensen på arbetsplatser med personer som inte är svarta. Till hur samhället, polisen agerar inför en enskild våldsbrottsling.
Mattias Gardell tycker att terrorlagstiftningen används slarvigt av rättsväsendet. Och han menar att det finns ett mönster där den vita behandlas annorlunda än den bruna.
När man tittar på terrorlagstiftningen så är det ju så att när Peter Mangs väl åker fast, då har vi en terrorlagstiftning. Det jag tycker är viktigt här är att ska man ha en sån här lagstiftning så måste man upprätthålla den liberala rättstraditionen som säger att alla är lika inför lagen. Då kan man inte göra skillnad på vem gärningspersonen är eller vem brotten är. Om gärningspersonen är vit eller brun, om brottsoffren är bruna eller vita ska inte spela någon roll. Det är terror. Men när man kallar Akilov för terrorist och inte kallar Peter Mangs för terrorist så andar man igen hans blick. För vad Peter Mangs menade var ju att de personer som han sköt inte var att betraktas som svenskar. De hade inget här att göra. De var främlingar. De skulle bort. De var inte en del av befolkningen. Och när polisen då inte kallar dem, säger att det går inte att kalla det här för terrorism, då säger man ju samma sak. Men ni utgör inte en del av befolkningen. Inte ens en grupp av den skyddsvärda befolkningen. Alltså kan det inte vara frågan om terrorism.
Peter Mangs dömdes till lagens längsta straff, livstid fängelse. Och han sitter fortfarande inlåst 2021. Men Mattias Gardell menar att trots det så genomförde han det han ville med sina brott. Han utnyttjade den dolda rasism som finns i samhället.
Han lyckades i en stor utsträckning och det är därför jag tror att det är viktigt för oss att ta del av den här historien. Jag tror att vi behöver rusta oss för att kunna agera på ett annat och sätt som kanske inte är lika förutsägbart när nästa raskrigare försöker använda dig som en bricka i raskrigets spel.
Det har gått 10 år sedan James och 2 av hans kamrater kom i Peter Mangs väg. James mår betydligt bättre idag än direkt efter dådet, men han säger att i och med händelsen har han mist en del av sig själv.
Jag förlorade mycket den natten. På grund av hans motiv. Liksom. För här har vi en främling. Han känner inte mig. Aldrig pratat med mig. Men hur lätt som helst hade dödat mig. För vad? Och jag tror hela den här händelsen på något sätt har gjort mig ännu mer svensk. För att jag blir, eller den svenska mentaliteten som jag slogs så mycket av när jag kom hit. För ju mera jag försöker liksom att handskas med hur samhället behandlar mig, det formar mig. Precis det jag inte gillade när jag kom hit. Så jag tittar på folk liksom när de... Första tanken är, varför han vill du mig? Varför tittar du på mig? Du kan inte titta på en människa och veta att den här människan är en rasist. Du kan inte titta på ens agerande och lista ut liksom bara liksom i vardagen att den här personen är en rasist. Det är en sån grej som inte är påtaglig. Och för mig Jag kommer snarare att tänka på att du kan när som helst döda mig. Jag vet inte vad det är som pågår i ditt huvud. Så min syn på mig själv ändrades ju inte. Däremot min syn på andra människor var liksom nej, jag kan inte lita på någon. Alla är ett hot. Så min tillit för människor försvann då.
Du har lyssnat på Brottet inifrån om serieskytten Peter Mangs. James heter egentligen något annat. Jag heter Alexander Karim, producent Anna Berg. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.